5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicky.
Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
Hej!
Hej Anna.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, ja. Vad har du gjort idag?
Idag har jag klättrat. På Klättercenter. Jag fick följa med i tjejklubben. Alltså, du och Minna.
Ja.
Och så hade vi möten in i Uppsala stan innan. Och så skulle ni träffas för att klättra. Mm. Och då tror jag du frågade, eller om jag frågade, för att följa med.
Mm.
Och det fick jag. Och det var så roligt. Jag är riktigt, riktigt slut i underarmarna.
Mm. Mm. Och det var positivt.
Ja, jättepositivt.
Vad var det mer som var kul?
Med klättringen?
Mm.
Ja, men dels att det är problemlösning. Det kallas ju till och med för problem. De här sakerna som man ska klättra i.
De kallas inte barn, de kallas
för
problem.
För problem.
Vad såg du det?
Vad såg det?
Har jag berättat det eller?
Ja, jag förstod det ganska tidigt eftersom det stod så här kan du angripa det här problemet.
Ja, okej. Okay.
Mm.
Och ordet problem kommer in helt ny liksom, dagar på de här ställena.
Ja, så man måste verkligen vara lösningsfokuserad. Oh. Så det var ju coolt. Och sen var det ju så här att efteråt nu så känner jag verkligen att det här blev ett riktigt bra styrkepass på något märkligt vänster. Inte märkligt, men man har verkligen fått jobba med ryggen, ben och absolut fingrar och underarmar. Jag har nog sällan sett jag var så här trött i underarmarna. De är ändå naprapat i grund och botten, så att, det var jättekul. Tack så mycket för det.
Mm.
Mm.
Vad roligt. Mm. Vad kul att ha dig med. Mm. Jo, men vi har börjat klättra ju. Vi ses.
Mm.
Och så klättrar vi. Vi är entreprenörer, så vi kan ses på en bra tid på dagen.
Det blir mötestid. Liksom.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Och så ses vi där och så klättrar vi. Och det är ju verkligen så att man är väldigt mindful.
Mm.
Därför att man är precis bara i nuet. Och så får man hela tiden med hjärnan lösa problem. Och så får kroppen vara med och lösa problemen.
Mm.
Men det man har fokus på, det är ju att hitta en väg att ta sig upp.
Verkligen. Och sen så var det en annan reflektion som slog mig. Och det var så här, för vi pratade lite grann om det i bilen också. Jag sa det här med att det begreppet hälsa kändes tid för några år. Något år sedan bara så kändes lite uttjatat. Lite så här osexigt och otrendigt och så. Men jag tycker att det börjar trenda upp igen. Att börja prata om hälsa. Och hälsa är för mig i alla fall så himla vitt begrepp. Alltså det är så många komponenter som ingår i ordet hälsa för mig.
Mm.
Och det här är ju en sån sak att bara umgås och ägna sig åt en hobby som är hälsosam.
Mm.
Känner jag direkt så här, men det här känns verkligen hälsosamt för både kropp och själ.
Mm.
Och det är lite ballt.
Vad fint, jag tycker hälsan för själen också att man får leka. Man får vuxenleka.
Mm. Det var lekfullt.
Det är som en lekpark för vuxna där man kan få. Men, alltså tiden stannar ju på något sätt och flyger samtidigt.
Mm.
Därför att man är där och håller på och klättrar och ramlar och får ont i fingrarna. Och så plötsligt så bara, nej men oj, vänta nu. Jag hade ju ett liv som jag skulle gå till.
Ja, men verkligen. Så jättekul. Så att det är jätteroligt. Du då, vad tänker du på? Hur har din vecka, vad har du gjort senaste tiden?
Ja men okej. Okay. Min vecka har varit helt fantastisk.
Mm.
Helt fantastisk. Och då ska jag berätta att under några veckor så har det känts som att det har varit lite mycket. Det blir ju det ibland.
Mm.
Det har varit liksom lite för mycket och till slut så känner man att man liksom går och bär en hel skyskrapa av olika ansvar och to-dos på axlarna.
Mm.
Och man blir ju inte pigg och glad av det.
Nej,
alltså det är ju inte så mycket kraft och energi.
Nej.
Nej. Och så plötsligt en dag så kände jag bara, nej men vänta nu, det här går ju inte. Det här blir ju inget bra. Så istället för att liksom på måndag morgon då hoppa på alla mina to-dos, så ställde jag mig på yogamattan och yogade.
Ja.
Och sen så tog jag fram min journal och så skrev jag lite igen. Och sen gjorde jag det där som jag inte har gjort på länge. Jag stack ut och sprang i skogen.
Mm.
Och det är ju, alltså för mig är det, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju det här mirakelpillret som Hansen skriver om. Det går inte att jämföra med någonting annat.
Nej.
Att få komma ut i skogen och springa och låta tankarna vandra. Och så andningen och fotstegen och allting. Och sen kände jag bara att ju mer, för ibland så känner man så här, jag får inte pusslet att gå ihop till för många pusselbitar.
Mm.
Vilka ska jag ta bort?
Mm.
Och så gör man det här gamla knepet med att lägga till en pusselbit istället. Och så löser det sig själv vilka pusselbitar som får en lägre prioritet.
Magiskt.
Det är magiskt. Så det här är vad jag har tänkt på.
Mm.
Ju mer vi fokuserar på den här tavlan vi har hemma, do more of what makes you happy.
Ja, den är fin.
Ju mer man liksom fokuserar på att vad för någonting idag ska jag göra som härligt, roligt, kul, leksamt och så vidare. Mm. Så blir det på något sätt någonting som marinerar in ens dagar i en bra känsla. Man får energi, man får glädje, man känner sig tacksam. Och med de krafterna så är det ju väldigt mycket av de här ansvaren och to-dosen som blir ganska lätta att göra. Man får lättare att prioritera bort vad som faktiskt... För ibland är det så här, de här sakerna var ju inte viktiga. De hade jag ju kunnat släppa på en gång.
Mm. Kan det vara så att vi vuxna leker för lite?
Jag tror det. Mm. Jag tror det. Och jag tror att vi också liksom unnar oss för lite. Jag ska berätta, jag är också med i en dansgrupp för människor i min ålder. Alltså jag håller ju mina egna danspass och det är fantastiskt kul, det är på en träningsanläggning. Men sen på söndagarna så går vi och dansar för en genialisk dansare och koreograf som heter Thomas Benstem.
Mm.
Och varje gång så tänker jag, tänk att han lägger sin tid på oss. Liksom vi är the mamas and the papas. Vi i gruppen.
Det är, precis, det är en märklig självbild. Jag tycker ni är ascoola.
Kan man inte sätta punkt också. Vid det? Ja. Absolut, men sådär. I alla fall. Och det slår en att den där lilla höjdpunkten på söndagarna ger ju så sjukt mycket glädje och energi. Och jag ser ju att det är ju så för de andra också.
Mm.
Därför att folk vill i stort sett inte alltid gå hem.
Nej. Nu i söndags så var ni där i över 3 timmar.
Vi hade långdans.
Ja, verkligen.
Lalalalalalala.
På led.
Nej. Ja.
Mm.
Nej, vi hade en långdansstund. Ja, however, så min tanke och fundering var det här med att jag tror att vi alla dagar, men framförallt de här dagarna när man känner att oh, det är så mycket, jag hinner inte. Det är då vi verkligen behöver bryta av och gå och leka.
Mm.
Gå och gör någonting. Mm. Och för mig råkar det handla om att klättra eller cykla mountainbike eller dansa. Men det behöver det inte heller vara. Det kan ju vara gå och baka bullar. Gå och mecka med bilen. Whatever.
Mm. Att ha en är lek hälsosam och sund hobby.
Ja, men någonting som är mer rekreation kan det också vara. Ibland kan det också vara, det var också för några veckor sedan när jag igen behövde påminna mig om det här.
Mm.
Så tog jag fram min favoritserie och en stickning. För hur länge sedan jag stickade.
Mm.
Och så tog jag och kollade på serie och stickade en stund. Och bara den lilla stunden gav liksom väldigt mycket så här power av koppling.
Mm.
Så det där är viktigt.
Mm, det är coolt.
Mm.
Förutom det så var vi också på den årliga naprapatkongressen FOM, Forum on Manual Medicine. Som är,
innan vi nu sätter igång snart så vill vi bara få in den här grejen.
En av de största kongresserna inom manuell medicin där det kommer senaste rönen och forskningen inom allt egentligen som har med medicin och hälsa att göra.
Mm.
Och så kommer experter från hela världen dit och vi var på en workshop också som var fantastiskt. 2 stycken. En om funktionell neurologi och den andra om hur man kan behandla och undersöka patienter på ett säkert sätt i nacken.
Mm. Mm. Det var... Ja, och det som slår en hela tiden det är ju det här med att vi är en kår och när vi får träffas så blir jag så stolt över oss därför att vi har ett hantverk i våra händer och vi har också en viss jargong, vi har ett sätt att möta människor, vi har lite mer tid än övriga vårdgivare så vi har en möjlighet att både lyssna och prata, naprapata brukar vi kalla det för. Vi ser hela patienten och vi har ett ganska så positivt lösningsfokus.
Väldigt
sen
positivt.
Vi är hands on, alltså vi tar i våra patienter och vi behandlar och det här fyller en lucka i vården och jag är så mån om att våran kompetens ska få vara en naturlig del i vårdkedjan. Och det är den inte riktigt ännu, men jag hoppas verkligen att vi inom en snar framtid ska kunna ha naprapatisk behandling som en utav alternativen i vården. Därför att vi löser ju så oändligt många problem som inte ska till någon annan. Alltså man ska inte till en kirurg om det går att lösa utan kniven. Man ska egentligen inte heller behöva ta farmakologiska preparat om det går att lösa på ett naturligt sätt.
Mm.
Så det här borde ju komma människor till handa.
Verkligen, en av de friska och förebyggande grenarna inom vården skulle det fylla då. För det är ett gap som finns där. Och sen så det som slog mig var att där är 100-tals människor som samlas som har samma professionalitet, otroligt duktiga, djup och bred kunskap inom området och samtidigt är ganska skojfriska och ser till att ha kul på jobbet. Mm. Alltså man ser till att ha roligt, och det tycker jag utmärker oss som arbetsgrupp. Mm. Att vi är seriösa, men vi är också gärna lite lättsamma.
Mm.
Det ska kännas kul att komma till naprapat.
Det var en kick. Mm. Och vi lärde oss, vi fick igen då, man får ju väldigt mycket till sig. Mm. På en sån här konferensdag av, ja, men det senaste inom forskningen och vetenskapen på våra ämnen. Så
fint
att, det får vi prata mer om en annan gång.
Det är fint att ingå i en sån grupp.
Ja, ja, det är fantastiskt, det är så jäkla roligt. Och sen så är ju Naprafest är bäst. Det är, ja, årets bästa fest.
Men apropå grupp.
Apropå grupp, så ska vi nu komma till dagens ämne.
Ja, och det är grouptänk.
Grouptänk.
Ja, grouptänk. Det låter som något ord från 1984.
Ja, oh, vad spännande. Du tänker på den här dystopiska boken.
Ja.
Ja. Så grouptänk, eller grupptänk, det är ju ett fenomen inom, ja, men gruppdynamik. Alltså ingår man i en grupp, och en grupp per definition är ju två eller flera.
Ja.
Så du och jag är en grupp.
Mm.
Det här kanske applicerar på oss också. Men vi ska berätta mer vad det handlar om. Men det är ett viktigt ämne att prata om. Och varför vi pratar om groupthink, det är för att vända lite grann på begreppen.
Ja, just det. Så vad kan man förvänta sig att ta med sig från en sånt här prat då?
Ja, alltså vi kommer att prata om vad begreppet groupthink innebär.
Mm.
Vad risken är med det. Mm. Därför att det är nämligen en fallgrop.
Mm.
Att använda sig av groupthink. Det kan låta som att det är bra, men det är inte alltid bra. Och man behöver bli medveten.
Mm.
Och sen ska vi naturligtvis prata om, ja, men hur ska man göra för att undvika att hamna i den här fällan.
Mm.
Men mest av allt, vet du vad det är?
Nej.
Mest av allt så tar vi det här avsnittet för att vända på begreppen och uppmuntra var och en att vara sig själv.
Mm.
Alltså att våga vara sin egen smurf.
Smurf.
Mm.
Mm.
För alla smurfarna i smurfbyn behövs just för att de är olika. Det ska vi prata mer om.
Spännande, det blir kul att höra.
Visst, eller hur?
Ja.
Så jag tänker att...
Ja, men det låter som att vi ska prata om mod, att vara modig.
Ja, det handlar om att vara modig. Mm. Och är man en gruppledare eller chef eller någonting sånt, då är det här extra viktigt att lyssna på. Och också ta sig modet att främja att alla får vara sig själva.
Eller kanske att man ingår i en annan typ av grupp. Det finns fritidslivet, i liksom familjen, i, ja, men som skolan.
Sagt, var, grupp är två eller fler. Så att det finns ju många grupperingar som man faktiskt är med i, som man kanske inte ens tänker på.
Verkligen.
Och det är så otroligt spännande det här med grupper, gruppdynamik, hur de funkar, varför de är bra, varför de är dåliga. Så att allt det här vill vi prata om idag.
Mm.
Och jag tänker att det är ju intressant för alla. För det är väldigt få människor som inte är med i åtminstone en grupp.
Verkligen.
Mm.
Så vad är det? Varför finns det? Och hur kan man lösa det? Och vad finns det lite för fallgropar? Ska vi prata lite fakta och filosofi om de här bitarna?
Fakta och filosofi är alltid bra.
Mm.
Så nu kör vi!
Ja, yeah, det gör vi.
Mm.
Så Anna, jag tänker slänga en frågan till dig på en gång.
Yes.
Vad är groupthink?
Alltså. Det är...
Mm.
När ibland så tar en grupp ett beslut och genomför det här beslutet och så leder det till halvdåliga, jättedåliga eller katastrofala följder.
Mm.
Och i efterhand så kan man tänka, hur var det här möjligt? Hur kunde en grupp människor låta det här beslutet gå igenom? Varför såg de inte att det här kommer inte funka?
Men, vad är skillnaden då på det här? Liksom, det är ju så grupper ofta tar beslut. Alltså, de tar väl ett majoritetsbeslut liksom, eller vadå?
Ja, precis. Men då beror det på lite grann hur den här gruppen fungerar.
Mm.
För då är det så här att om en grupp, vi kan ju säga så här då, groupthink, det uppstår i grupper som är väldigt homogena. Alltså väldigt likriktade.
Just det.
Så om gruppen är mycket väl sammanhållen, alltså en tajt sammanhållning.
Känner varandra väl. Och...
Ja, alltså det är många faktorer som håller ihop en grupp.
Eller något som förenar dem kanske.
Det kan vara, man kan förenas av ett brinnande intresse för det man gör. Man kan också förenas genom ett brinnande, alltså har man en fiende.
Ja.
Det bästa sättet att ena en grupp,
mm,
det är att ha en gemensam fiende, för då får man verkligen ett gemensamt kaos.
Mm.
Så många strider som pågår i världen gynnar ju vissa grupper mm. eller länder, till mm. exempel.
Mm.
Så det finns många saker som liksom stärker en grupp.
Mm.
Och att ha en stark sammanhållning i en grupp, det är jättebra.
Mm.
Därför att en starkt sammanhållen grupp som liksom har ett bra flow tillsammans, de kan verkligen prestera och leverera jättebra.
Mm.
Faran ligger i när alla är väldigt lika.
Mm.
Och har liknande bakgrund, mm. liknande livssituation, liknande moralisk inställning, liknande sätt att arbeta. Mm. När allting är för lika och man tar beslut där man känner att japp, vad bra, alla var överens, toppen, vi kör på det.
Mm. Och man kanske tar det beslutet fast det kanske inte riktigt känns bra.
Exakt. Och mm. dessutom en sak till, att man kanske har en ganska stark ledare.
Berätta mer.
En ledare där människor inte blir inbjudna till att ifrågasätta eller kritisera. Eller om normerna är väldigt starkt uttalade att så här gör vi
mm.
i den här gruppen. Eller så här agerar vi i den här situationen. Mm. Där man liksom känner att om jag tar en annan position nu eller en annan hållning.
Mm.
Då kommer det bli smärtsamt för mig.
Mm.
Då kanske jag riskerar att hamna utanför.
Just det.
Ja, men då kommer inte de här andra besluten.
Mm.
Och det här kan leda till då, det är att man missar att ta perspektiv. Alltså man missar att vända och vrida på det man kommer fram till.
Mm.
Och man missar att ställa de här frågorna, what if?
Mm. Kanske missar den bästa lösningen.
Ja, alltså, precis. Ja. Det kan man också definitivt göra.
Mm.
Så groupthink, mm. det är någonting som uppstår när de andra frågorna och perspektiven inte kommer eller får komma fram.
Mm. Det är otroligt intressant därför att vi är ju så himla styrda av våran sociala hjärna.
Mm.
Alltså våran hjärna strävar ju efter att få vara en del av ett socialt sammanhang.
Mm.
Och om inte vi får vara med i det här sociala sammanhanget, då går alarmklockorna igång.
Mm.
Så att vi blir utstötta ur gruppen. Och det här är ju evolutionärt. Jag menar, det har ju funnits med i miljontals år under artens utveckling.
Mm.
Och det är till och med så att det är ett behov inom oss själva, inom hjärnan, att få relatera till andra människor på ett positivt sätt, att vara en del av gruppen.
Mm. Precis.
Och då finns det något som heter SCARF-modellen.
Yes.
SCARF-modellen talar om de här olika mentala behoven som vi har av att få känna att det kallas för status, för certainty, alltså trygghet. Mm. Autonomy, att vi har självbestämmande rätt.
Mm.
Och sen relatedness, mm. att relatera till andra människor, att vara en del av en grupp. Och sen fairness, rättvisa.
Mm.
Det bildar akronymen SCARF.
Mm.
Och just relatedness är en sån här superviktig sak, därför man har gjort studier på att se om du får en spik, om du blir utsatt för smärta.
Mm.
Så har man kollat vart i hjärnan signalerar det här och på vilket sätt och hur mycket. Så ser man att det lyser upp i ett visst område där du känner av den här smärtan och det gör jätteont, det kan man se i hjärnan. Om du blir exkluderad i en grupp,
mm.
du blir utsatt för att du blir utstött i den här gruppen och mm. de gillar inte det du säger eller mobbad i värsta fall, och då signalerar hjärnan på samma sätt som om du har fått en spik i foten.
Mm.
Men det syns ju inte.
Smärta uttrycks
i hjärnan, neurologiskt. Och du känner av smärtan, men ingen annan kommer se det mest troligt. Utan det bara sker och det påverkar dock hela systemet precis som det gör om du har ont någon annanstans. Man blir nedstämd, man får ont, man mår inte bra, man kan inte prestera.
Mm.
Och det blir liksom läskigt, en jobbig känsla.
Mm.
Och det här är ju ganska intressant då, för att om man då sitter där i ett sammanhang med en grupp människor och som tar beslut och man gör allt man kan för att jag vill inte bli utstött i den här gruppen. Så man mm. kanske säger ja.
Mm.
Fast det känns inte rätt. Men man gör det ändå.
Mm.
För att det lär ju ändå vara ganska bra. Eftersom så många i gruppen också tycker så här.
Mm.
Och där gäller det att ha mod nog att kunna vara den här outliern. Som liksom på något sätt säger att nej, jag tänker på ett annat sätt.
Mm. Det finns ju någonting som också kallas för ansvarsdiffusion.
Mm, det var ett svårt ord, kan du berätta?
Ja, jo, men om man då till exempel, för det handlar ju dels om, alltså i vissa grupper så finns det ju då visselblåsare.
Mm.
Det är den här lilla procenten av befolkningen som orkar trycka igenom fast man förstår att det här är en opopulär åsikt som jag har. Nu kommer jag agera på ett sätt som verkligen rör om i grytan. Mm. Och verkligen, ja men du vet, tar det steget. Mm. Det är ju inte alla som gör det.
Nej.
Ibland kan man prata ihop sig inför ett möte. Det här är riktigt, riktigt dåligt. Vi måste ta upp det här på mötet. Och sen när mötet kommer så sitter alla ändå och håller tyst.
Ja.
Och så finns det en person som då orkar eller vågar eller har det i sig att ta upp det här.
Mm.
Så det är en sak. Mm. Men sen det här med ansvarsdiffusion. Det är ju så här att om jag säger till dig, Nicky, vad tycker du i det här ärendet?
Mm.
Då förstår du att det är du som kommer bära 100% ansvar för det du nu säger, tycker och agerar.
Just det.
Men när du ingår i en grupp, kommer det bara en person till, då är det så här, ja men det här är någon sorts vi.
Mm.
I efterhand kan du säga, ja men jag tyckte inte riktigt så här, men gruppen tyckte så. Och då har man sett att ju fler personer det blir i en grupp, desto mer diffunderar ansvaret och man känner sig mindre ansvarig själv. För det man gör.
Finns det något levande exempel från det här historiskt liksom, när det här har hänt och skett?
Det vet jag inte riktigt.
Nej, men
jag kommer inte att tänka på någonting just nu, men det finns ju en effekt som heter the bystander effect som har med ansvarsdiffusion att göra. Det är ju till exempel att om en människa rasar ihop på gatan och mår dåligt.
Mm.
Det som vanligtvis händer då, det är att människor tittar på. De står runt omkring, de griper inte in och då har man den här ansvarsdiffusionen att ju fler människor som bevittnar en olycka eller någon som blir dålig, desto mindre chans är att man faktiskt griper in.
Men jag tänker på det här med Dieselgate till exempel.
Ja, just det, precis. Mm. Men det är ju ett exempel på groupthink.
Ja, men också lite så här bystander-effekt tänker jag, att liksom saker och ting händer och sen tänker på, ja, men det är inte mitt ansvar.
Ja,
eller kanske det hänger ihop eller nej?
Nej, men nu ska vi se. Jag satt och tänkte på en sak här medan du pratade om scarf-modellen.
Ja.
Ja, det var det här med ostracism.
Ostracism? Ja. Det är ju ett sånt här ord som, jag tror inte så många har hört ordet ostracism.
Nej, och jag tänker eftersom vi pratar om fakta och filosofi så är det här en lite rolig historia.
Ja, men gärna berätta. Vad kul.
Ostracism, det är ett begrepp för att bli utesluten ur en grupp.
Aha, okej, då förstår jag med scarf.
Ja, men ett begrepp på den här smärtan som vi känner. Och evolutionistiskt så är det så här att vi överlevde om vi fick vara med i flocken och hamna utanför flocken så kunde vi faktiskt dö.
Mm.
Så det är klart att vi ska vara rädda för att bli uteslutna ur gruppen. Problemet är att nu för tiden så är det ju inte så att vi dör om vi inte var med i den och den gruppen.
Nej, men känslan av sammanhang är fortfarande otroligt viktigt.
Ja, och instinkten i oss sitter ju kvar liksom att det här är läskigt.
Mm.
Och ordet ostracism, det kommer ifrån antika Grekland.
Det är de där grekerna igen.
De där grekerna. Ja. De ville ju ha ett demokratiskt samhälle.
Ja.
Och då var det så här att om man tyckte att det fanns en person i samhället som började liksom införskaffa lite väl mycket makt så att demokratin blev hotad, då kunde man rösta ut den här människan ur samhället.
Vad lämpligt.
Ja, och på den här tiden så var det liksom i stort sett omöjligt att komma åt papyrus. Ja. Men däremot så kunde man slå sönder en kruka.
Mm.
Och då blev en skärva utav krukan ostraka. Det blev det som man kunde skriva på.
Mm.
Så då skrev man ett namn på den här skärvan.
Mm.
Och så var det någon som läste upp att men Nicky, du har fått en röst här. Du har uppenbarligen gått och förskaffat dig lite mer makt än vad som känns behagligt.
Mm.
Du får lämna landet i 10 år. Du har 10 dagar på dig att dra.
Ouch.
Och det här ansågs inte som en bestraffning. Utan det här ansågs som, nej men det här är en del av så som vi gör.
Det är sjukt spännande.
Så här fungerar det. Ja. Om 10 år, då är du välkommen tillbaka och då fortsätter vi som att ingenting har hänt.
Mm.
Det är bara att du får beta av det här för att du har betett dig maktinriktat.
Maktgalet.
Därav kommer ordet ostracism. Och det är lite spännande.
Ja, men det är ju sjukt intressant. Så att det var ju liksom ett sätt att, ja men precis, för att demokrati ska funka. Och det är väl en grej som är till för att motverka groupthink egentligen. Det är att man röstar om saker och ting.
Ja, oh, I guess.
Alltså majoritetsbeslut. Ja, men vad tycker ni? Ja.
Men på tal om det du frågade om då.
Mm.
Ska jag dra några exempel på.
Jag tycker att det är jätteintressant. Berätta för lyssnarna.
Tänk. Ja, men då är det så här. Det finns ju oändliga exempel på det här i historien.
Mm.
Men vi har några stycken Gates.
Gates, ja. Bill Gates.
Vi har till exempel Watergate-skandalen. Ja. Mm. Det räknas till ett troligt fall av groupthink.
Mm.
Vi har också Partygate, vet du vad det är?
Ja, jag vet, men alla lyssnare kanske inte vet.
Berätta då.
Det är ju när Boris Johnson passade på att dansa loss lite grann där och festa under covid-krisen.
Mm.
Och hur han liksom gick emot det som alla andra. Han sa en sak men gjorde en helt annan.
Mm.
Bestämde själv liksom.
Och då kan man ju fundera sig efterhand hur fasen tänkte de. Vid en sån viktig tidpunkt när ett helt land uppmanas att gå inte ut, umgås inte, utsätter inte för några risker. Nej. Och sådana timmar senare så tycker de att men nu är det rimligt att
vi har en loss.
Bäst här. Då kan man ju tänka att det var ju riktigt korkat beslut. Ja, ja. Vem, vilka tänkte?
Hur kunde de ta det beslutet?
Verkligen. Och ja. Så finns det ett exempel till som heter Dieselgate.
Mm.
Och det här var ju då Folkvagnsgruppen som hade en modell.
Mm.
En bilmodell som man påstod skulle ha lägre utsläpp.
Mm.
Och då blev det ganska uppenbart att man kunde se att de hade tagit fram ett sätt så att när man testade den här bilen, när bilen blev testad för hur stort utsläpp av koldioxid har den här bilmodellen egentligen, då släppte den ut mindre. Man hade på något sätt fifflat med utsläppsmekanismerna, jag är inte bra på det här, så att bilen kunde känna av till och med atmosfäriskt tryck. Nu är bilen förmodligen inomhus, nu går det väldigt sakta, nu händer någonting. Då släpper bilen ut mindre.
Hyfsat planerat.
När du sen kör bilen därifrån, då passar den på att släppa ut 40% mer.
Wow.
Och då hade man då tagit det här beslutet om att vi lanserar en mer miljövänlig bil. Och det kommer se jättebra ut i testerna. Men det är inte bra egentligen.
Mm.
Och det här blev ju skandal. Mm. VD:n fick avgå och i efterhand så tänkte man hur kunde man tro att det här var en bra idé? Och då tänker man sig att kanske är det så att det var en väldigt sammanhållen grupp av likinriktade människor.
Mm.
Får man fritt fantisera om vad det kan vara för kanske människor som satt i den här gruppen.
Kanske medelålders män.
Så kan man kanske tänka, ja. Det vet man inte. Nej, men så kanske det kan vara.
Mm.
Som tänkte att det här blir bra. Mm. Och det var ju liksom ett typexempel på ett katastrofalt dåligt beslut.
Mm.
Och där hade det behövts många andra perspektiv. Men vad händer när vi har en arbetsgrupp och vi ska komma fram till ett beslut och så är det någon som sätter sig på tvären och är jobbig och lägger fram kritik eller ifrågasätter. Mm. Vad händer då i de flesta arbetsgrupper? Hur blir stämningen?
Ja, men det blir dålig stämning.
Exakt.
Och det krävs ju jäkligt mycket skinn på näsan för att vara den personen.
Det krävs mycket skinn på näsan för att vara den personen. Ja. Och som chef så kan man ju lätt tänka så här att vi har ett skav, det måste vi få bort.
Ja, just det, precis.
Mm.
Skav,
så vi sitter ju här och poddar nu för att säga skavet, det är bra.
Ja, skav är ju liksom grundförutsättningen för att saker och ting ska kunna ske, känns det som lite grann.
Exakt, och här kommer ju smurfarna in.
Ja.
Du vet, i smurfbyn.
Ja.
Om alla var astrosmurf, hur skulle det gå då?
Då skulle alla flyga upp till månen.
Exakt.
Det är ingen kvar på jorden.
Exakt. Mm. Så någon måste ju vara gammelsmurfen och någon måste ju vara laga matsmurfen och någon måste vara dagismurfen som tar hand om alla barn. Alltså det här som är grejen. Någon måste vara den kritiska smurfen.
Smurfan.
Någon måste vara den drömmande smurfen. Mm. Någon måste vara visionären. Det är så här vi behöver ha det i grupper.
Vilken smurf skulle du då? Jag ska inte gå in på det för länge, men
jag tror jag skulle vara den här inspirerande, den som liksom får idéer och startar igång saker.
Aerobicsmurfen.
Ja, kanske det. Vi kan stanna där. Aerobicsmurfen blir skitbra. Ja. Nej, men det vi vill prata om, det är det här med att en bra grupp, det är en grupp som består av lite olika slags människor med olika slags insikter, åsikter och krav och behov och förväntningar så att vi får lite skav.
Mm.
Det är då det blir bra.
Ja, för risken blir ju att det blir för mycket liktänkande och det blir tokigt. Jag tror att de här rekryteringsbyråerna som finns nu för tiden, de siktar nog efter att försöka få in en diversifiering av de anställda så att det inte är lika människor överallt.
Mm.
Och det tror jag att det hänger nog ihop med det här.
Mm. Jag jobbade tillsammans med ett företag en gång.
Ja.
Och det här företaget uppstod ur att det var en person som hade gått loss, skapat sitt eget företag och behovet av att anställa uppstod. Och han anställde då personer som han tyckte kändes bra, pålitliga och lämpliga för det här företaget.
Mm.
Och när jag började jobba med dem så tror jag att de var 6 anställda.
Mm.
Och när jag slutade jobba med dem så var de kanske 26 anställda. Mm. Och den här ökningen gick väldigt fort. Mm. Och någonstans där när företaget växte så växte också frustrationen hos ledaren, ägaren. Och han sa, jag fattar liksom inte, varför är det ingen som kommer med nya idéer? Eller bara liksom åsikter på hur vi bedriver vår verksamhet nu, varför är det ingen som kommer med andra förslag?
Mm.
Och så någonstans i den här vevan så åkte de på konferens och gjorde en sån här personlighetstest.
Ja.
Och det visade sig att han hade då rekryterat in ett helt lag av människor som allihopa passade in i ungefär samma profil. Om man nu ska kolla på färger så var det lite blått och lite grönt.
Mm.
Det här var människor som var självgående, noggranna, harmoniska. Det var inga bråk, det var inga tjafs, det var den profilen som han hade fått in. Mm. Och där ser man ju också då behovet av att kanske till och med ta hjälp med rekrytering in i en grupp och få lite av varje så att det uppstår någonting annat än ett tyst samtycke.
Det där är ju en av riskerna i ledarledda företag också. Därför att då är det ofta så, när det här är under uppväxt så finns det ju ingen direkt organisation, det finns ingen stor grupp av människor, utan det är ofta ledaren själv som rekryterar.
Man är liten från början.
Ja, man anställer själv, man sitter i anställningsintervjuerna själv, och då, det här är ju så himla löjligt, men då är det ju så här, när en människa sitter med en annan människa mitt framför sig och ska göra den här anställningsintervjun, så kan det uppstå en känsla av att gud, vilken trevlig människa. Den där verkar ju vara härlig på alla sätt och vis. Och det roliga med det är att det är det oftast när personen är ganska lik en själv.
Exakt, vi gillar ju lika.
Ja, det är
så
det.
Är det.
Ja.
Och det är en tendens vi har, vi gillar lika.
Mm. Och då blir det lite tokigt, framförallt om man ska växa som organisation, för då funkar inte det.
Mm.
Alltså det kan funka. Mm. Det kan funka. Men då ska det vara väldigt, väldigt specifikt. Liksom att man ska göra exakt samma saker.
Vi träffade ju för några år sedan en otroligt duktig företagare som började när han var tonåring och utvecklade ett miljard bolag.
Ja.
Och vi frågade honom, vad är nyckeln bakom din framgång? Vad är det absolut viktigaste du gjorde för att skala upp ditt företag till den här enorma storleken och framgången?
Mm.
Och han sa, det absolut viktigaste jag gjorde, det var att jag kopplade på en person som är min absoluta motsats.
Just det.
Allt det jag är, det är den här personen inte.
Mm.
Allt det den här personen har, det har jag inte. Och det var framgången.
Mm.
Så där ser man ju liksom nyttan av att utmana sig själv, att omge sig själv med människor och faktiskt stå ut med att människor har en annan åsikt och infallsvinkel.
Och det är en del av skavet.
Exakt. Och så att det här skavet, alltså.
Att orka stå ut med det.
Ja, och bara liksom, jag tänker så här, man skulle kunna chilla in i det. Nu när man lyssnar på det avsnittet så kan man tänka att, oh, det är skav, vi kommer inte överens. Den här personen tycker jag verkligen har en puckad åsikt. Mm. Det måste vara bra.
Mm.
Alltså för att det blir en möjlighet att vidga våra egna vyer.
Ja, men en sak som är bra att poängtera där är att om ett skav uppstår för att det är någonting som har blivit tokigt eller dåligt på riktigt, då behöver man ju hantera det också. Men, men om det uppstår för att man strävar åt samma håll, med samma mål och samma vision,
ja,
då är det ju fortfarande bra. Det vill säga, det är ungefär som militären tänker, lös uppgiften. Det här är en uppgift, det här är målet, lös uppgiften. Ja, hur då? Ja, men hur ni vill, bara ni löser den. Och då kanske jag så här, tittar man in i hur gör de här, så kanske man själv skulle tycka så här, så där skulle inte jag göra, varför gör de på det där viset? Men om målet och syftet tjänas, om de ändå når det, då kanske sannolikheten också är att de kommer nå det bättre än man själv hade tänkt.
Mm.
Och tillsammans så skapar vi bättre strategier och bättre förmågor och bättre prestation.
för några år sedan när jag hade väldigt, 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 väldigt mycket att göra och pratade med min fantastiska coach och mentor om liksom hur ska jag få till det här och så vidare och så vidare. Så pratade vi om, ja, men vad är det du har för någonting du ska göra? Ja, men bland annat så är ett möte imorgon, jag måste ju förbereda allt det här och jag känner att jag måste ta med mig det här och det här och det här till mötet. Och så sa han, varför ska du komma så förberedd till mötet för? Och han är ju en mästare på att vända upp och ner på alla begrepp som man tänker så här, men va, det fattar du väl själv varför jag måste komma förberedd till mötet. Och så ställde han frågan, men hur öppen är du för att ta in alla de andra människornas eventuella tankar och lösningar om hur ni ska lösa saker och ting? Ja, men jag är jätteöppen. Ja, är du öppen för det när du redan har förberett allt? Och det var så här, det var en tankeställare. Och så gav han mig uppgift, prova att kom oförberedd till mötet. Ha en agenda, absolut. Det här ska vi avhandla. Men förbered inte redan på vilket sätt jag tänker och tycker att det här ska lösas.
Ja, just det, var smart och fint på något sätt.
Och det öppnar ju upp för någonting. Och det är också en viss ödmjukhet inför att det kanske finns någon annan. Som tänker och tycker att det här kan lösas på ett helt annat sätt. Och kanske kan det vara så att det är ett helt briljant sätt. Men jag har inte tänkt på det. Så till en början så kan det låta som att, men så där kan man ju inte göra. Ibland när vi bollar idéer med klienter på coaching så säger vi så här, ge mig några riktigt dåliga förslag.
Exakt.
Ge mig några dåliga förslag på hur det här skulle kunna lösas.
Men framförallt när klienten kanske säger att, ja, men kan jag ge någon förslag? Nej, jag kommer inte på någonting.
Jag kommer inte på någonting.
Ja.
Ja, och så ge några dåliga exempel. Ja. Och då börjar man tänka utanför boxen. Mm. Långt utanför boxen. Ja, något som vore helt värdelöst. Det vore det här. Och kanske det här. Och kanske det här. Och plötsligt så dyker det upp nya tankar och idéer som känns galna. Och kanske en av de sakerna ett nytt sätt att lösa saker på.
Verkligen.
Vilket tar oss in på, hur motverkar man groupthink? Hur gör, för att man vet att ett varningens tecken, det är när man inte har något skav.
Ja.
När den gruppen man är med i bara är så här, japp, vi gör så här, japp, vi gör så här, ja, det här blir jättebra, vi gör på det här sättet. Då kan man börja fundera. Vad missar vi för någonting?
Ett sätt är ju, som jag kommer att tänka på direkt, det är ju liksom att rösta med liksom slutna röstningar. Man behöver känna sig trygg i att få rösta om den här biten. Liksom att, skulle det vara så handuppräckning? Ja, vilka tycker att vi ska göra det här? Ja, hand upp. Ja, men då när tillräckligt många har räckt upp handen, då kommer alla räcka upp handen. För det är så grupptryck funkar många gånger. Men om man ska säga, ja, vi ska göra en sluten röstning och Lisa här från andra avdelningen kommer att läsa upp de här rösterna. Och ingen kommer veta var de kommer ifrån. Då är sannolikheten att man får en mer ärlig respons mycket, mycket, mycket större. Så att just det här med att ha en sluten omröstning kring ett beslut och sen någon som faktiskt på ärligt bara kommer läsa upp det rakt av utan att döma det som rätt eller fel. Viktigt, viktigt. Och sen en annan grej är att bara rent av ta in en annan person som inte har någonting med er att göra. Som man litar på liksom kommer att göra jobbet, som får sätta sig in i problematiken, i frågeställningen. Och sen liksom, vad tänker du kring det här?
Det där är jättebra.
Och så bara lyssna. Så att jag minns när vi hade ett av våra företag så tog vi in en styrgrupp med människor som var mer seniora än vad vi var och som var lite tuffa så där. Jag hade drivit företag tidigare och sen så hade vi möte med dem och de kunde ju säga ganska hårda saker till en. Så här kan ni inte tänka. Det här får ni göra om. Det här funkar inte. Och det är för att få in den här nya inputen. Liksom att tänka om och tänka nya banor.
Och det där är ju en del av feedback. Att liksom på något sätt börja koppla ihop andra människors liksom feedback på det man har gjort och sagt. Som någonting som är en möjlighet att växa. För vid första anblick så kan det kännas jobbigt och läskigt och allt det där. Men när man förstår att det här är en möjlighet för mig att vidga mig och växa. Och man måste ju inte ta emot det. Men man kan åtminstone ta in det och känna på det lite grann.
Har du några fler exempel? Liksom hur man kan undvika det?
Att motverka, nu när man vet om. För det första gäller det liksom på något sätt att bli medveten om att det här är ett fenomen som finns. Och om man liksom stoltserar med att åh, vad härligt, vi har fått ihop en grupp där alla går framåt åt samma håll och tänker lika och tycker lika, då kanske man ska fundera lite grann.
Mm.
När man får beslut som liksom bara går alldeles för lättvindigt, då ska man börja fundera. Kan det vara så att det finns en risk att vi missar perspektiv?
Hur menar du? Att man inte får någon motstånd? Liksom, eller vadå?
Att det inte kommer några synpunkter, åsikter, kritik eller att folk tar ett annat perspektiv och säger, men vänta nu, vänta nu.
Mm-hmm. Okej, okay. Just det.
Så det är ju liksom...
En varningssignal.
Det är en varningssignal. Mm. Och sen har man ju sett då att ja, men var och när uppstår groupthink. Ja, men i gruppen är väldigt lika, väldigt sammanhållen, där det finns väldigt starka traditioner eller normer. Mm. Och där det också finns en ledare som kanske står för att det är inte så välkomnande och populärt att uttrycka andra åsikter.
Mm.
Då vet man att i de miljöerna gror groupthink.
Mm. Mm.
Och man vet också att man missar många perspektiv och tar inte de bästa besluten när det fungerar på det här sättet. Mm. Så det som blir viktigt som ledare då, det är att man försöker välkomna och kultivera en stämning där det är högt i tak.
Mm.
Där det är okej att säga saker.
Ja.
Där det är okej att ge dåliga förslag.
Mm.
Och där man får brainstorma och tänka högt. Mm. Och man vet också att om en ledare har en väldigt stark påverkan på medarbetare eller gruppdeltagare, då kan det vara bra att ledaren kanske sist ger sitt förslag. Mm. Inte först.
Mm.
För då finns det en stor risk att alla säger ja, men det där som du sa, det är den riktningen vi tar, då tycker jag också det.
Ja, exakt.
Och den som sätter sig på tvären ska ju vara en väldigt speciell person då.
Superintressant. Och det där, det som du pratar om då, det är ju egentligen motsatsen till groupthink. Det som uppstår.
Mm.
Och det är ju det som man kallar för teamthink.
Exakt, berätta lite om det.
Nej, men teamthink är ju det här när man respekterar varje medlem som unik och speciell i gruppen. Att man inte tänker att alla måste tänka samma sak. Och om man tar liksom skillnad på det här, det är ju, i teamthink så uppmuntrar man ju verkligen till olika åsikter.
Mm.
Man uppmuntrar att människor ska kunna få uttrycka sina egna tankar och idéer öppet utan att bli dömd och bedömd för det.
Mm.
Utan att ha ett icke-dömande förhållningssätt. Liksom, yeah. Non-violent communication finns någonting som heter. Att man liksom, man går inte i clinch med varandra över att någon har en annan åsikt, utan man får tycka olika. Och att man har respekt för att man kan ha andra åsikter utanför det här teamet.
Mm.
Så när vi jobbar som team, då är vi team. Men utanför det här så kan vi tycka helt olika om andra saker.
Mm, exakt.
Och det här är ju ganska intressant då i livet. För att jag menar, så är det ju. Ibland måste man lära sig samarbeta med en grupp människor som man tycker olika kring olika saker i livet. Men nu ska vi utföra den här uppgiften tillsammans. Och då måste vi samarbeta.
Mm.
Och då är allas åsikter lika viktiga. Så att man tar groupthink. En av riskerna där också. Det är att den här gruppen som tänker som ett kluster.
Ja.
Har väldigt höga tankar om sig själva. Och sin moraliska förträfflighet. Det vill säga att de tänker de sig själva att vi har ju väldigt hög moral. Och då är det en risk att liksom hamna i det. Och då skillnaden med teamthink är att man beaktar de etiska och moraliska konsekvenserna av ett beslut. Det vill säga, och om vi tar det här beslutet, vad händer då?
Mm.
På vilket sätt är det bra? Finns det någonting som är dåligt med det här? Och så att det, teamthink är ju liksom... Det är den smarta vägen att gå, skulle jag säga.
Mm.
För att liksom få saker och ting att hända.
Det är snyggt.
6 sätt att undvika groupthink. Nummer 1. Uppmuntra teammedlemmar att tänka självständigt och komma med sina egna idéer utan att bli påverkade av grupptänkande. 2. Utmana idéer. Uppmuntra medlemmarna till en konstruktiv debatt och ifrågasättande av idéer för att säkerställa att alla aspekter av ett problem beaktas och diskuteras. 3. Variera gruppens sammansättning, det vill säga inkludera människor med olika bakgrunder, erfarenheter och expertis i gruppen för att minska risken för homogenitet och främja mångfaldigt tänkande. 4. Använd anonymitet. Använd tekniker som anonyma omröstningar eller feedback för att minska påverkan från grupptryck och låta människor uttrycka sina åsikter fritt. 5. Uppmuntra till kritiskt tänkande. främja en kultur där det är acceptabelt att utmana status quo och där kritiskt tänkande uppmuntras och värderas högt. 6. Uppmuntra till självreflektion. Uppmuntra gruppen att regelbundet reflektera över beslutsprocessen och undersöka om det finns tecken på groupthink och hur man kan undvika det i framtiden.
Jag vet att man gjorde en studie. Mm-hmm. Man ville se hur går det här med grupp, alltså grupptillhörighet, hur går det egentligen till?
Aha.
Och efter vilka liksom egenskaper grupperar vi oss, så att säga. Och då läste man upp ett antal bara ord och egenskaper, typ brukar ha scarf, räck upp handen. Ja, men jag brukar ha scarf. Brukar du också ha scarf? Oh, vi är lite lika.
Oh.
Redan där sker en viss grupp till, alltså man känner sig som att, men vi är lika, vi är ju såna här som brukar ha scarf. Då kanske vi ska göra någonting tillsammans.
Mm.
Det går jättefort att man börjar gruppera sig ut efter likheter.
Ja.
Och det som också är kul är att så fort som man har hamnat i en grupp, då händer någonting väldigt speciellt.
Mm.
Man börjar tänka att, men vi är ju de som har scarf-gruppen.
Ett lag.
Vi är lite bättre än de där andra som inte har fattat att man kan ha scarf. Det går väldigt, väldigt fort med att man får en vi och dem-känsla. Och sen börjar se den egna gruppen som lite bättre.
Vad intressant.
Det är otroligt intressant vad som sker. Och man har ju gjort ytterligare studier på grupper där man ser att det finns ju också någonting som heter mob mentality.
Mm.
Och det är ju avarten som kan uppstå när grupper också då blir väldigt starka och utser en fiende.
Mm.
Och där vanliga människor som liksom börjar med att man ingår i en grupp i stort sett kan fås att göra hemska saker.
Oh.
Våldsamma saker mot andra människor. Mm. Bara för att den här grupptillhörighetskänslan kan bli så tokig faktiskt. Och ansvarsdiffusionen tillsammans med det.
Filmtips där är ju att kolla på Das Experiment.
Ja.
The Experiment. Alltså om ett gäng fångvaktare som tilldelas en viss roll och till slut så urartar det här. Det är baserat på riktigt experiment.
Exakt, det är en av de experimenten vidrigt som ligger till grund.
Mm.
Så att det här med grupper, det är ju väldigt, väldigt spännande. Vi har också sett att vi presterar mycket, mycket bättre i grupp eller i sällskap.
Mm.
När det gäller enkla uppgifter.
Mm. Komplexa uppgifter då?
Komplexa uppgifter som kräver fokus gör man bäst själv.
Det är ju spännande.
Det är jättespännande. Det här kan man också beakta på tal om det här med att jobba på jobbet. Eller jobba på distans.
Mm.
Och det finns ett sätt att använda det här som kallas för... Nu tappade jag precis ordet.
Hur som haver.
Mm.
Jag tycker jag fick direkt upp en tanke av att jobba i team som naprapat med en patient. Det skulle vara jättekonstigt. Man är typ sex naprapater. Det är inte tramsigt, men... Sex, sju stycken naprapater på en patient. Det blir inte så himla bra.
Nej, men däremot, du och jag brukar ibland utbyta. Vi brukar säga så här, du kan ju komma in här och ge din take på det här. Därför att det
second blir opinion och feedback, sjukt viktigt.
Väldigt, väldigt, väldigt bra.
Och man liksom, behöver vara prestigelös.
Vi jobbar ju nära varandra och jobbar väldigt lika.
Mm.
Ändå är det tacksamt att, vad ser du, vad tänker du?
En annan sak som jag vill ta upp, som har med det här att göra. Det är faktiskt, du brukar påminna mig om det, att eftersom vi träffades ju på Naprapathögskolan för ganska många år sedan nu.
Mm.
Och då var jag en av de där störande människorna som räckte upp handen när jag inte förstod.
Mm.
Man sitter där med 70 personer som man inte känner.
Mm.
Och så har man ganska väldigt komplexa ämnen som man ska gå igenom.
Mm.
Och folk sitter bara tysta. Och jag kände till slut att, nej men jag fattar inte det här.
Mm.
Så då räckte jag upp handen. Ja, men nu, ja, kan du förklara det en gång till? Och till slut så var det någon som bara, ja men nu får du ta och ge det, för de ville att lektionen skulle gå vidare så man får ta rast.
Mm.
Men jag har också fått feedback från det där så många gånger där folk sa, tack för att du räckte upp handen när ingen annan vågade. För att det är ju många som sitter där och tänker att jag skulle vilja förstå det här mer, men jag törs inte räcka upp handen.
Det där tilltalade mig jättemycket. Det var väl en av de sakerna som jag föll för med dig. Mm. Att i en grupp av 70 pers där 69 sitter och säger, förstår ni? Ja, absolut, jag förstår. Och man ser ju på människor.
Aldrig läst
ämnet
förut.
De förstår inte alls. Det var jättesvårt. Det var embryologi och det var ju liksom, det är ju komplexa ämnen. Att då vara den personen som inte en gång inte två gånger utan tre gånger på en och samma lektion vidhåller. Nej, jag fattar fortfarande inte, du får förklara för jag behöver lära mig. Mm. Jag tyckte det var så jädra modigt och ärligt och så här, wow, vad häftigt.
Motverka groupthink.
Så du är väl en av dem som då tycker att det känns okej.
Ja, tycker jag fortfarande.
Det är jättebra. Mm. Man önskar att fler personer var så genomskinliga. Därför att det som hände då, det var ju att personen där framme förklarade. Ja. Tills du förstod.
Och många andra förmodligen också.
Och många andra, ja. Exakt. Mm. Ja, nej men hörru du, nu ska vi ge oss för idag.
Ja, verkligen.
Vi har pratat om ett spännande ämne och det är groupthink. Ja. Och varför det är spännande att prata om det är för att vi har ju det här nästan genetiskt inbyggt i oss. Att vi vill passa in och inte sticka ut och inte gå kors och tvärs emot. Och kanske är det extra starkt i Sverige där vi har den här konsensus- miljön av att vi vill ju vara överens och vi vill inte att de ska bli ledsen och vi vill inte att någon ska kännas utanför. Men kanske att vi kan vara modiga nog att tycka att det här skavet eller bara förknippa det med att ja, nu skaver det, nu känns det nytt och obekvämt och annorlunda, nu kan någonting bra hända.
Fint.
Det kan väl vara något.
Ja, det är grymt. Jag älskar de ämnena. Det är otroligt intressant med sociala gärna, socialpsykologi överhuvudtaget.
Mm. Jag sitter ju ofta liksom i möten med människor som känner sig och är lite annorlunda. Mm. Och jag tycker ju att de här människorna behövs ju verkligen. De tillför ju någonting, verkligen. Men då gäller det att liksom stå ut med och ha acceptans för att ja, det inte är den lättaste vägen att gå, men det här blir bra.
Verkligen. Så vi skulle prata om groupthink.
Mm.
Har vi gjort det då?
Jag tycker vi har pratat om det. Mm. Och vad är det övergripande målet med det då?
Nej, men det är att man ska bli medveten om de här mekanismerna och att man på så sätt kanske via den medvetenheten kan avbryta de negativa konsekvenserna av det.
Mm.
Kanske tänka till lite grann och komma vidare. Inte bara i arbetslivet utan även privat. Liksom att är det här beslutet som vi tar nu, är det verkligen är det good for the greater good?
Mm.
Eller är det destruktivt liksom, på något sätt?
Ja, och man kanske också kan liksom minska sin frustration över och tro att det här skavet det måste försvinna. Och så kan man istället anlägga en känsla av att det här skavet är någonting jag behöver acceptera och försöka liksom lära mig av eller se det goda i. Och då går ju den stressnivån ner.
Jag brukar tänka så här att det här som jag gör nu eller skriver nu eller ska utföra, är det bra for the greater good? Det brukar vara bra, ja, men det här gynnar helheten, eller liksom den större helheten, och då är det en bra sak att göra.
Mm.
Det känns fint liksom. Mm. Så okej, okay. Vad finns för delmål på vägen för att liksom uppnå det här? Och liksom, vad...
Ja, alltså man kan ju fundera lite grann över så här, vad är jag med i för grupper egentligen?
Mm.
Och hur funkar det där egentligen? Är jag med i någon grupp där jag önskar liksom att resultatet blev ett annat, att vi kom fram till andra grejer?
Mm.
Då kan man ju till exempel, det kan vara en sak som man kan klura över.
Mm.
Kanske är det så att man är med i en grupp där man är frustrerad över skavet.
Mm.
Och det kanske bara kan bli peppad i att det kanske inte är dåligt. Mm. Det kanske är någonting bra det här skavet. Det kanske kan få skava.
Mm.
För att det tillför någonting.
Mm.
Det här gruskornet i pärlan och så vidare. Mm. Eller i snäckan, musslan.
Mm. Alla smurfer är bra att ha.
Alla smurfer behövs i byn. Det behövs ju liksom... Jag såg något jätteroligt klipp på sociala medier med någon som sa att ja, men om alla människor nu ska bli influencers, vem ska laga maten? Vem ska liksom jobba på polisen? Vem ska ta hand om barnen? Vem ska ta hand om en om man åker in på sjukhuset?
Mm.
Alla människor behövs. Alla kan väl inte. Någon måste köra bussen.
Ja, sant.
Och så vidare.
Mm.
Ja.
Kanske får ta ett avsnitt om Gargamel då.
Det är tänkvärt. Mm. Ja, men Gargamel är väl den som inte behövs.
Nej, precis. Men på något sätt så... Ja. Nej, blir nästa.
Googla på Gargamel.
Mm.
Vad har vi mer för någonting att säga? Nej, men jag tror att vi har sagt det mesta.
Men jag tänker så här. Googla gärna, läs på om groupthink. Titta mer, liksom. Det är fantastiskt intressant. Och det finns mycket att lära sig om det här.
Mm.
Och gräv in i det och... Ett sätt att motverka groupthink på arbetsplatsen, det är ju faktiskt helt ärligt, om jag ska säga en sak, det är att ta in en coach.
Mm.
Att ta in en organisationscoach som, på det sätt som vi jobbar till exempel på, för att ta in en människa som hjälper till att skapa nya perspektiv.
Mm. Och så ska jag säga en sak till. Vi jobbar ju för en, eller med en fantastisk organisation som heter KC Group.
Leadership.
Mm. Och KC Group Leadership, de har ju bland annat då stora avtal och upphandlingar på bland annat med företag, myndigheter, kommuner och så vidare. Mm. Så vi är jätteglada att jobba ihop med dem.
Ja.
Och tillsammans med Monica Capotondi på KC Group Leadership så spelade vi in ett YouTube-avsnitt om det här med groupthink.
Mm.
Så att vill man kolla på det och också ta del av Monica som är en fantastiskt rolig och kreativ människa, så hade vi ett jättekul samtal tillsammans med henne.
Mm.
Och bland annat så sa hon, ja men det är jag som är skavet.
Ja.
För hon sa att hon kände sig lite grann så här frispråkig och ja, men rätt fram. Och jag tycker det här är jättekul. Så det blev en rolig film och det blev ett roligt samtal. Så vill man se på det, så här slö, titta, så kan man gärna göra det.
Ja.
Där också, visst.
Och jobbar man inom Region Uppsala så finns det en stor möjlighet för er att kunna anlita oss. För vi kommer,
hör av er.
Ja, hör av er. Yes. Jag och Anna kommer att ansvara för Region Uppsalas medarbetare- och chefskapsutveckling.
Ja. Så att det, jättekul. Jag ska faktiskt dit på fredag.
Oh,
det ska bli jätteroligt.
På, till vart? Nej, men inte till en... alltså, var, vilken region, vilken del är det?
Ja, det kan vi prata om någon annan gång. Ja. Men det är till Region Uppsala i alla fall. Vi ska göra ett jättespännande en coaching-intervention där. Det ska bli jättekul.
Otroligt kul.
Mm.
Roligt.
Så då säger vi tack så hemskt mycket för idag och så hörs vi igen om ungefär en vecka. Vi har pratat om att vi ska ta upp ämnet feedback.
Det kommer.
Det är ju jätteviktigt.
Mm. Mm.
Nu vill vi också prata om dopamin.
Yes.
För det känns oerhört intressant.
Och hälsa.
Välmående. Och begreppet hälsa.
Begreppet hälsa.
Mm.
Så lite mer
om hälsokapital också.
Ja, det finns så många saker som kommer här i framtiden.
Ligger i pipen, absolut.
Och träning, och,
ja,
eller hur?
Alltid träning. Måste återkomma till träning för det är ju en sån viktig.
Det är mycket som händer på den fronten också, så det är jätteroligt.
Ja, gissas. Och vill ni önska ämnen så skriv.
Ja, herregud, jättekul. Det är jättekul när ni hör av er.
Mm.
Och vill ni höra av er så kan ni höra av er till contact@formholistic.com, contact med C. Och ni kan kika in på vår hemsida www.formholistic.com och sök och kontakta oss gärna på sociala medier. På LinkedIn så heter vi Form Holistic Leadership, på Facebook är det Form Holistic, eller så kan ni bara söka på våra namn, Nicola Tramontana och Anna Persdotter Tramontana, så hittar ni oss hur lätt som helst. Kontakta oss gärna med vad som helst, vilka frågor som helst, duger och funkar toppen bra.